Hej och välkommen till mars månads podd som den här gången har temat kvinnor, kända och okända. Därför att nästa vecka så drar vi igång med Helsingbok och då kommer det en del författare och andra föredragshållare och berättar om olika kvinnor. Det börjar på måndag den 19 mars 15-16 på Ringstorps bibliotek. Då kommer Anja Pettersen från Kulturmagasinet och pratar om Ingeborg Holm som är en pjäs som kom ut i början på 1900-talet och som sen blev en stumfilm. Och det handlar om en kvinna som blev illa behandlad utav fattigvården här i Helsingborg. Och när den då blir en film och sprids över landet så det är så att folk blir så upprörda så att man fick ändra i fattigvårdslagarna. På måndag den 19 mars 18-19 kommer Ebba Witt-Brattström hit till Helsingborgs bibliotek och henne träffar ni i Café Berger. Tisdagen 20 mars 17.30 till 18.30 i Café Berger kommer serietecknaren Ellen Ekman och Gudrun Skyben. Onsdagen 21 mars klockan 6 så kommer Alexandra von Schwerin som är slottsfru på Skarhults slott. Hon kommer till Drottninghög för att prata om slottsfruar, entreprenörer och feminister. Onsdagen 21 mars klockan 18.00 kommer författaren Anne Schultze som är känd för sin senaste bok Kidnappningen.
Och den har du pratat om, Eva, i
podden. Torsdagen 22 mars klockan 3-4 så är det kvinnokartan i Helsingborg och det är Medborgarskolan som håller ett föredrag om
det är om 10 olika kvinnor då, samma som man har haft en promenad runt i staden om.
Jaha.
Tidigare, så att det blir liksom promenad på ett ställe.
Ja, och då får man promenera på Rydbecks bibliotek.
Precis.
Torsdagen 22 mars i Café Berger kommer Carl Gustafsson och pratar om Gisela Trapp som bodde på Fredriksdals härgård. Sen så blir det manga workshop med serieskaparen Natalia Batista och det är för barn över 8 år. Och där måste man hämta biljetter i receptionen. På söndag 25 mars mellan 2-3 så blir det författarbesök. Flickan som kom till Auschwitz, ett samtal mellan Katja Olsson och Sören Somelius. Och då samtalar han med Katja som tidigare hette Casimira Kudisil och som är då flickan. Det var alles.
Ja, det var ganska mycket tycker
ja,
jag.
Super.
Verkligen. Vi tänkte ju prata lite om olika kvinnor här även när vi har letat fram böcker. Och jag har varit förkyld nyss så att det kan höras lite grann här kanske. Jag tänkte börja med den här Kvinnors röster av Eva-Helene Ulfros. Och det är en fackbok som kom ut för några år sedan. Där hon skriver om kvinnor från slutet av 1700-talet fram till våran tid kan vi säga. Och hon skriver om olika kvinnoöden. Men också sammanfattande små kapitel om kvinnors ställning under de här olika tiderna. Och jag lärde mig jättemycket när jag läste den här. Jag hade inte riktigt koll på till exempel att många kvinnor då det var ju adelskvinnor som det är lättast att hitta information om. Ju. Men många av dem fick ju sköta gårdar och gods och gårdar medan männen var ute i krig och så på 1700- och 1800-talet. Och det gjorde de oftast.
Men det, alltså det började den på 1700-talet?
Den började slutet av 1700-talet.
Jaha, ja. Mm. Jag trodde det var ännu tidigare.
Nej, det gör den inte. Som sagt, det finns ju mest information om adliga kvinnor som det då har gått väl för. Och sen så när man kommer fram på 1900-talet så är det ju, så har hon själv kunnat göra intervjuer, eller det är kanske någon som har skrivit sin självbiografi eller sådär. Och det är mer vanliga kvinnor så att säga då. En kvinna som jag la märke till särskilt, det var någon som hette Maria Sofia Tomeus. Och hon var prästdotter och hon hade ju ganska väl ställt från början. Men sen när hennes far dog, tror jag, så kom det då en präst dit som gjorde henne med barn. Mm. Och det innebar att hon sjönk rätt rejält i liksom...
Han gifte sig inte med henne?
Han gifte sig inte med henne, nej, det gör han inte. Och ja, hon får flytta och hon liksom blir allt fattigare egentligen. Medan den här sonen som hon då föder, han går det väl för faktiskt, för att han uppfostras av mormor. Han heter Johan Henrik och kommer sen att heta Tomander. Och han blir både professor i Lund och domprost i Göteborg så småningom. Och han översätter Shakespeare och allt möjligt. Och mamman då, hon känner sig väldigt underläge. Och skriver till exempel: fast dålig är jag likväl din uppriktigt ömma mor. Maria Sofia Bond hette hon då. Hon gifte om sig sen. Eller hon gifte,
sig.
Hon gifte sig och
fick barn. Hon väl barn.
Ja, det fick hon. Ja. Och hon skilde sig också från denna man. Och det var ju väldigt ovanligt. Så som hon fick bo hos sin fine son i olika korta perioder. Men det är väldigt intressant att följa hennes liv, tycker jag.
Jag har ju läst den boken tidigare. Mm. Du säger att han var det biskop i Göteborg?
Domprost.
Jaha. Jag har hela tiden för mig att han bodde nere i Lund, men det gör han inte.
Jo, det gjorde han under största delen av sitt liv. Och det finns väl något som heter Tomanderska gården?
Ingen
av. Vet inte så mycket om det alltså. Men visst, han var professor i Lund och så. Mm. Men så han bodde där största delen av tiden.
Men det var ju en av de berättelserna som fastnade, eftersom hon gör en sån...
Omvänd klass.
Ja, hon gör det. Mm. Och väldigt sorgligt.
Ja, det är det verkligen. Ja, men det är en jätteintressant bok att läsa verkligen. Och hon kommer alltså till Helsingborgs stadsbibliotek den 10 april. Och då ska hon prata om en av de kvinnorna som jag faktiskt kände igen namnet på innan här. Nämligen Eva Wigström, som är född utanför Landskrona och som gick omkring på landsbygden och samlade sagor och sägner och berättelser. Och det blev böcker av det där och... Faktiskt hennes eget bibliotek finns här nere i magasinet på stadsbiblioteket i Gömmorna. Men Eva-Helene Ulfrus kommer hit 10 april och pratar om Eva Wigström. Och jag vill också nämna då att vi har ju sån här cirkelkassar på biblioteket. Jag kan ha nämnt dem innan och... Då är det 8 exemplar i pocket av samma bok som finns i en kasse. Och det är mest för privata läsecirklar där man kanske har svårt många gånger att hitta många exemplar av den boken man vill läsa. Och nu tänkte vi pröva med några fackböcker. Så då har vi en cirkelkasse just med den här kvinnors röster som har kommit i pocket också. Mm. Ja, så det tror jag skulle vara jätteintressant.
Ja, det är roligt att läsa.
Mm, det är det.
Ja, då kör jag igång med min första bok, Kvinnornas Decamerone, och det är Julia Tungvrikning. Julia Voznesenskaja har skrivit den.
Ja, så hon.
Ja, just det, för hon är inte så himla känd. Och hon har kommit ut med 2 böcker på svenska. Och den här boken kom ut 1985 på svenska. Och vad jag kan förstå så kom den, för detta är en rysk, eller sovjetisk författare, kom den ryska Alltså, den ryska boken kom ut 1987 i Tel Aviv. Så det är där. Det var lite märkligt. Och hon blev utvisad från Sovjet för antisovjetiska propaganda. 76 tror jag det var. Och 1980, var hon försvinner då, det vet jag inte. Men 87 så, nej 1980 så emigrerar hon till Tyskland. Och 2015 så dör hon i Berlin.
Mm.
Och hon är född 1940.
Mm.
Och vi skulle plocka upp lite ryska böcker, ryskspråkiga böcker som översatt svenska.
Mm.
Och vi snurrar runt på biblioteket och så bara kom jag på, kvinnornas dekamerone, för att jag hade läst den på 80-talet. Och går och hämtar den och hickar väl till när jag drar ut boken, för jag hade glömt omslaget och det såg ut. Och det är ett par som, ja det är ett samlag och det är ingenting som lämnar åt fantasin. Och det är väl sådana här stunder man tycker det är bra med utlåningsmaskiner. Vilket du inte hade i Klippan på 80-talet.
Så de vet vad du läste.
Ja, så det, och den här, jag trodde att det var en tavla, men det är ett omslag gjort för den här boken, uppfattar jag sig.
Mm.
Men i alla fall, det Camerona, det är ju känt sedan tidigare. Boccaccios som kom ut på 1300-talet och ett gäng överklassmänniskor flyr. Nu kommer jag inte ihåg vilken stad. Är det Venedig eller är det Florens?
Nej,
är det Florens? Ja. Och får pesten härjar. Och de flyr och bosätter sig på landet. Och för att underhålla sig så berättar de 10 personer en berättelse varje dag. Alltså 10 dagar. Och det kan man röra, det betyder 10 dagar.
Mm.
Men detta är ju inte Venedig eller Florens och Italien, utan det är Leningrad.
Mm.
Och som nu heter Sankt Petersburg. Och som tidigare heter Sankt Petersburg.
Ja, och den har bytt namn många gånger.
Och det handlar om 10 kvinnor som ligger på BB. Och så har utbrutit en influensa. Eller det är något sjukdom har utbrutit. Så att de är isolerade. Och en av dem, Emma, hon är teaterregissör. Hon läser just det Camerone för att hon ska sätta upp den sen när hon får komma ut. Och så föreslår hon de andra kvinnorna, för de är ju 10 stycken. Skulle vi inte kunna göra det? Berätta varsin berättelse varje kväll. Och det hänger de med på. Och då är det Olga som är varvsarbetare. Och hon har ju varit ute och i det hårda arbetslivet. Jag har haft en hel del bekymmer med livet och hitta lägenhet och så vidare. Vi har Larissa, hon är filosofiedoktor i biologi och kommer väl från den sovjetiska överklassen. Hon har bestämt sig för att bli en ensam mor. Hon har inte hittat rätt man och hon berättar mest anekdoter. Och ibland förstår jag dem och ibland förstår jag dem inte. Men kvinnorna skrattar högt varje gång hon har berättat en anekdot. Sen har vi Sina, sovjetisk medborgare utan adress, det vill säga hon är hemlös. Och hon har suttit på flera läger, kriminella läger, och hennes historia är väldigt mörka. Natasha, hon är ingenjör, hon är väl den som jag minns kommer ihåg av de här berättelserna. Valentina är en tjänsteman i statssovjetens exekutivkommitté.
Mm.
Alltså hon har gjort en politisk karriär.
Mm.
Och hennes berättelser är de som är roligast. Hon har humor, Valentina.
Mm.
Albina, hon är flygvärdinna. Har tidigare jobbat på Hotell Europa i Leningrad som sällskapsdam. Alltså hon har varit prostituerad och haft kontakt med KGB. Oj. Galina, dissidenthustru. Nadja, Nelja. Hon är musiklärare och hon är judinna och flydde under kriget. Och så varje kväll så berättar de sina historier och då har man då olika teman. Så första berättelsen, det är första kärleken, och sen har vi en kväll när man berättade om satkärringar utav båda könen. Man pratar om pengar i en kväll och i en kväll så om ädla handlingar. Och allting i alla berättelser börjar då med en liten ingress. Och jag ska läsa den första historien så man förstår hur, i vilken ton de ingresserna är. Den första historien i vilken Olga berättar om hur i sant internationalistiskt anda en romans utspelar sig mellan en arbeterska vid det sovjetiska skeppsvarvet och en tysk skeppsbyggare. Och hur denna kärlek trots myndigheterna i två stater ägnade sin uppmärksamhet så slutade med ett missfall. Och så berättar hon sin historia. Mm-hmm. Och när den är klar så har ju kvinnorna lite kommentar om detta. Vissa historier är väl som längst 5-6 sidor. Och sen finns det historier som är på 10 rader. Så att det är väldigt variation. Den här är jätterolig att läsa. Jag kommer ihåg när jag läste den första gången. Oh, jag tyckte den var bra. Jag tycker fortfarande att den är väldigt bra. Mm. Det handlar ju om sovjetiskt liv. Och det är mycket matköer och bostadsbrist. Ja. Så att det är en förfärlig bostadsbrist. Där de berättar om en kvinna, en änka. Och hon levde så lyxigt. Hon hade ett rum på 35 kvadrat. Mm. Alltså, de hänger draperier och de bygger lådor. Och de är 5-6 stycken i ett litet rum. Mm. Det är också, de pratar om, alltså västerländska kvinnor kan ju absolut inte vara lyckliga. De har ju aldrig upplevt hur det är att få tag på en BH i rätt storlek. Det är ju bara att köpa för dem ju. Så den är väldigt rolig. Det är ömsint och det är kärv humor och en gnutta flax kring de här damerna. Det enda som man kan påpeka är ju samma ton i alla böcker eller i alla berättelser. Ja, ja. Mm. Men sen så är jag så jätteimponerad över att man kan få ihop 100 stycken olika livsöden. För det handlar om olika människor. Det är inte bara de här kvinnorna, deras liv, utan det är andra människor också.
De berättar om sådana de känner.
Ja, det är grannar och det är släktingar och det är förr i tiden och så vidare. Ja, ja. Ja, jag tycker den här är fortfarande riktigt, riktigt bra. Ja.
Och detta att de träffas på BB, då blir det ju alla möjliga.
Just samhällsklasser. Det var bra att du sa det, för det tänkte jag också. Alltså, de skulle ju aldrig umgåtts i verkliga livet.
Nej.
Tänk dig dissidenthustrun och
den prostituerade.
Nej, inte henne tänkte jag inte på prostituerade, för att hon har så här rätt hög status där. Hon är tjusig och hon har läppstift från Frankrike. Men däremot tjänstemannen vid statssovjetens exekutivkommitté, de var inte så förtjusta i varandra. Och sen är det ju Sina som är hemlös.
Ja, just det.
Hon hade ju heller inte haft någon, det var ingen som skulle ha känt, för hon är ju alkoholiserad och har mer eller mindre bott på gatan hela sitt liv.
Ja, ja.
Nej. Och vi har som sagt våra utlåningsmaskiner så bara har nappat den.
Mm. Fast nu är det ju det att det är stor magasin på den. Så
ja, men vi har två ex. Vi hade en på öppen hylla.
Mm.
Och den skyltar vi med och den försvann rätt snabbt.
Ja, ja, nej, det låter jättespännande. Nu är det ju så då att månadens språk är ju någonting vi har just under 2018. Och mars månads språk är ryska. Och jag har också en rysk bok här som jag tänkte berätta om. Och den är skriven av Lidia Tjukovskaja. Och den heter Det tomma hemmet.
Det var en liten tunn bok.
Ja, jag väljer ju.
Jag har liksom sett något annat framför mig. Då är det någon annan bok jag blandar ihop det med.
Mm, ja, det kan det ju vara. Jag valde bort sådana som krig och fred och sånt där. Jag tänkte lite grann att nu var det ju lite kvinnotema och så är det modernspråk Ryssland. Då tar vi båda delar. Och det har ju du också gjort. Ja. Alltså, vi har ju verkligen gått in för det.
Jag tänkte upp det.
Ja. Lidia Tjukovskaja, jag hade inte hört talas om henne innan får jag säga. Däremot hade jag väl vagt hört hennes pappas namn. Han hette Kornej Tjukovski. Han var barnboksförfattare, väldigt känd i Ryssland. Det finns också böcker som är översatta till svenska. Och han har skrivit en bok som heter Från 2 till 5 år om barns språk, dikt och fantasi. Hon föddes i Helsingfors, som ju då hörde till Ryssland. Mm-hmm. För det var 1907 hon föddes. Mm. Men sen flyttade de väl ganska snart till Sankt Petersburg.
Men föräldrarna var från Ryssland?
Ja, precis. Så uppfattade jag. Och hon hade ju en bra uppväxt och så här. Var tidigt intresserad av att skriva och av kultur. Och det var ju en massa kulturpersonlighet som umgicks i deras hem och så där. Och hon blev, när hon blev vuxen, så blev hon redaktör på ett statligt förlag för barnlitteratur och sådär. Och hon gifte sig, hon fick en dotter och skilde sig och gifte om sig. Och under 30-talet så blev det ju allt svårare i Sovjet. Det blev ju allt större förtryck. Speciellt mot slutet av 30-talet. Och hennes andra man, han blev avrättad, om det var 1938 kanske, under den värsta tiden där. Och man kunde ju bli avrättad utan att ha gjort någonting. Den här boken som jag skulle berätta om, Det tomma hemmet, den handlar just om en mor, en kvinna, Sofia... Sofia Petrovna. Hon är änka, men hon har en son som håller på att bli vuxen, som hon är väldigt stolt över. Och han heter Kolja. Han betyder allt för henne, kan man säga. Sofia Petrovna bor just i en sån här gammal våning där de tidigare har haft hela våningen, men där de nu har ett rum. Mm. De måste dela den. Mm. Och det var väl väldigt vanligt, tror jag. Mm. Precis som du sa också. Mm. Den här sonen, han utbildar sig till ingenjör. Han är liksom väldigt partitrogen, går med i kommunistiska ungdomsförbundet Komsomol. Han förklarar för sin mamma saker som hon kan tycka ibland är lite orättvisa.
Han är sådär riktigt partitrogen.
Han är riktigt så att det är klart att vi ska dela vår lägenhet med de som inte har den. Och så vidare. Och hon, mamman då, Sofia, hon måste arbeta då när hon blivit änka och går någon kurs i maskinskrivning och får börja på ett förlag just. Och det går väldigt bra för henne. Hon är väldigt duktig. Hon älskar att arbeta och väldigt plikttrogen. Och hon blir liksom lite föreståndare där för de här maskinskriverskorna. Men sonen, han blir skickad till Sverdlovsk, eller en stad som heter så. Och där ska han och hans kompis jobba på en fabrik där de behövs. Deras kunskap behövs. Så småningom så får Sofia Petrovna meddelande om att sonen har häktats. Han har åkt, man vet inte riktigt vad som har hänt alltså. Och hon tänker att detta måste vara ett misstag. Min son, han har inte gjort något. Det var ju väldigt konstigt här. Så hon försöker då reda i detta och söker sig till olika ställen, myndigheter runt i stan för att försöka ta reda på vad som har hänt. Alltså detta är ju också Leningrad. Och...
Jag tänkte säga, är det Moskva?
Nej, det är Leningrad. Ja. Och sonen var ju därifrån och därför så skulle man vända sig till olika myndigheter i Leningrad. Mm. Och det är beskrivning av köer hit och dit bland många, många andra som vill veta hur det gått för deras släktingar. Och hon tänker, liksom, har alla de här begått brott? Hon tror ju det först. Mm. Alltså, hon är ju också sådär som, ja men det, som sagt, det är något misstag med hennes son och så vidare. Men det går väl långsamt upp för henne att så är det ju inte. Fler och fler blir häktade. Massa läkare blir häktade. Och hon, ja.
Det är hemskt.
Det är fruktansvärt. Det är det. Men det kryper verkligen under skinnet på henne här. Och det är en historia som jag läste jag kunde inte sluta. Den är ju då som sagt tunn. Den är på 150 sidor.
Men kan du inte berätta om hur den kom?
Jo, hur man fick tag på den. Ja, det är sant. Det var bra att du säger. Den skrevs alltså november 39 till början av 1940. Den skrevs efter att då hennes man hade blivit avrättad. Och hon skrev själv så här: att inte skriva var otänkbart. Jag hade hängt mig om jag blivit hindrad att fästa detta på papper. Och saken var den att hon skrev det i ett skolhäfte. Och hon kände att det var inte, den här historien var inte trygg hos henne. Utan hon lämnade den till en väninna. Men den här väninnan dog ganska snart. Lidia Tjukovskaja, hon visste inte var det här häftet kunde tänkas finnas, om det överhuvudtaget fanns kvar. Men 1957 dog den här väninnans syster, och då tänkte Lidia att kanske ändå, om jag får leta igenom hennes tillhörigheter, kanske finns det en liten möjlighet att mitt häfte finns där. Och det gjorde det faktiskt. Det fanns där längst ner i någon hög med saker. Men hon kunde ju inte, detta var ju 57. Och det var ju efter Stalins död och så. Men hon, det gick inte att ge ut den då heller. Utan den smugglades ju ut ur landet och så. Och den trycktes också i sådana illegala upplag och så. Den trycktes 1965 utomlands. Och först 1988 blev den tillgänglig i Sovjet. Och vad sa 80, du om 80, den? Var det 88 på den också?
Nej, det var det inte. Det var tidigare 85. Den svenska kom 85 och sen kom den väl 87 i Israel.
Israel?
Ja, Tel Aviv, ja, står det på. Vi har kollat på Libris-katalogen. Där står det Tel Aviv. Så att den måste... Och, alltså sönderfallet börjar ju 89.
Ja.
Det var ju då muren föll.
Ja.
Sen när det föll, jag har inte kollat upp när...
när Sovjet föll.
Nej, men det måste vara början på 90-talet.
Ja, det var 91.
Så de här böckerna kom ju ut innan. Men det som det jag tyckte var konstigt att det kom, den ryska kom senare än den svenska. Men så det måste ha funnits någon kontakter på något sätt.
Det var nog likadant. Eller den svenska kom före den ryska här också.
Detta det gjorde den.
Ny upplaga. Jag kommer inte ihåg. 69 kom en första utgåva av den.
Svenska.
Den har getts ut under två olika namn. Det tomma huset och Det tomma hemmet.
Ja,
nej, men jag kan verkligen rekommendera den här boken. Den är väldigt engagerande.
Då så ska jag prata om någonting helt annat. Till min allra bästa vän utav Maria Hamberg som kom ut förra året. Och det här är en bok som handlar om kvinnlig vänskap och en lång sådan. Huvudpersonen Kristin växer upp i Ångermanland. Nu är vi där igen. På en liten gård, skogsgård. Och hon har gått ut fackskolan. Det har jag glömt bort det uttrycket. Ja, fackskolan, det var de tvååriga linjerna. Ja, hette ju först fackskolan.
Precis.
Hon har gått ut fackskolan. Och hon kan inte söka till högskolan. Kan inte söka till universitet. För att då ska man ha gått gymnasiet. Och vill inte börja jobba med vården. Något vårdjobb. Så hon, jag går faktiskt hemma och drar lite ben efter sig. Men då kommer räddningen. Det är ett brev från England. Och det är mammans gamla väninna Helena. Det är en ungdomsväninna till mamman. Som flyttade när hon var ung till England. Och nu så frågade hon om Kristina vill åka över och bli au pair. Och det vill hon. Det löser ju alla hennes problem för tillfället. Pappan blir jättearg. Han är ganska lynnig. Men hon står på sig. Hon ska åka. Och då tar hon först tåget till Stockholm. Och sen från Stockholm till Göteborg. Och båt över till England. Det var så man reste i början på 70-talet. Och så kommer hon ju då till en familj i London. En riktig överklassfamilj. Och det är ett skräckkabinett. De har två döttrar som de aldrig umgås med. Föräldrarna lever ett helt parallellt liv med sina barn. Så hon får ta hand om dem mest hela tiden. Och är väldigt ensam. Hon har ett litet rum, ett litet kyffe. Och har ingen kontakt med då den familjen mer än flickorna. Men våningen nedanför, där huserar Annabelle. Och Annabelle är också barnflicka. Så de träffas i parken med barnen. Och sen efter ett tag börjar de hjälpa varandra med maten. De lagar varannan dag, så slipper de tänka på det. Och de passar varandras barn. Och sen händer det ju saker i deras unga liv. Och då ställer de upp för varandra.
Varifrån är Annabelle?
Annabelle är från Wales. Och hon är gruvarbetardotter.
Mm.
Så det är ju två arbetarklassflickor som lever i överklassen. En kväll så är de ute och går. Och då går de förbi en affär de gör. Och då säger Annabelle: jag ska handla där inne en dag.
Mm.
Och hon har ambitioner, Annabelle. Kristina är mer som hon accepterade. Men Annabelle, hon vill läsa och gå kvällskurser. Så att hon går vidare och läser biologi. Och sen händer det en händelse som gör att Kristina blir helt enkelt avskedad och utsparkad. Men som tur är så har hon fått 1000 kronor av pappan. För att han har ju ett hjärta av guld ändå. Så att de säger upp sig båda två. Så ger de sig ut och lyfter i England en sommar. Ja. Men efter det så skiljs de åt. Och då blir det helt för olika liv. Annabelle, hon fortsätter. Hon blir forskare. Och hon forskar på skalbaggar. Kristina åker hem. Börjar... Först flyttar hon till Umeå och jobbar på ett fruktlager. Sen träffar hon Bernt och de flyttar till Luleå och han jobbar inom industrin. Och sen flyttar de ner till Stockholm och då jobbar hon på korvfabriken på Södermalm. Har du hört den kooperationens korvfabrik? Den har också varit med i en annan bok.
Ja,
familjen.
Ja,
då jobbar ju de flickorna i korvfabriken på Södermalm.
Ja.
Och nu har Stina också hittat det. Nej, det gör hon inte. Alltså, det spelar ingen roll. Annabelle, hon fortsätter. Hon flyger och far över hela världen. Och så träffar hon Jean, tror jag det är han heter. Och de har, hela tiden så håller de så här väldigt sporadisk kontakt. Det kan gå ett par år. De har inte träffat varandra, pratat med varandra. Och sen så återknyter de kontakten på nytt igen. Men det är något konstigt med den här Jean. Kristina får aldrig se varken bilder eller träffa honom. Så något konstigt är det. Och Annabelle, hon kan dyka upp så här. Ja, bara komma helt plötsligt. Och det tänker inte jag avslöja. Men det viktigaste i boken är faktiskt deras vänskap. Att de håller kontakt. Och jag tror vi är många som har träffat någon i 20-årsåldern. När man flyttar hemifrån, börjar forma sitt liv. Och så har man träffat någon. Och det kan gå både 2-3 år om man har ingen kontakt. Och så slår man en signal. Och så är det som att bara börja där man var sist. Och det är så den här kontakten är med de här flickorna.
Mm. Det har väl att göra med när man träffas när man är så ung.
Ja, man formas, det är ju då man formas lite grann som den. Och med åsikterna formas ju då också.
Mm.
Så det är en väldigt fin berättelse om de här tösarna. Och det är också en arbetarskildring. För att Kristina är och förblir en industriarbetare. Och det är Bernt också genom boken. Så det är också mycket bilder från arbetslivet.
Ja.
Att dra in pengar, att hjälpa barnen. Ja?
Mm. Medan då hennes väninna verkar ha...
Ja, hon fick ett helt annat liv, ja.
Mm. Ja, intressant. Ja, nästa bok som jag vill prata om skiljer sig ganska mycket från de andra, tror jag jag kan säga. Den heter Fadime Sahindal, Ett liv. Och när det gäller det här med kvinnor, kända och okända, så är hon ju känd. Fast det är väl synd att hon blev känd, kanske på sitt sätt. Hon blev ju känd för att hon mördades när hon var 26 år gammal. Och hon mördades av sin egen far. Och det var 2002 som han mördade henne. Och det är Kristina Valdén som har skrivit den här boken för att vi inte ska glömma Fadime. För att det är klart att när hon skriver mycket ungdomsböcker där hon skriver...
Hon skriver alltid om flickor.
Ja, och kanske också
om utsatta flickor. Ja.
Ja, precis. Hon har faktiskt fått ett pris som delas ut till Fadimes minne. Och bland annat då för att hon har skrivit, alltså det fick hon ju innan hon skrev den här boken,
ja.
Utan det var för de andra böckerna hon har skrivit. Och hon har också varit reporter och varit med på många rättegångar.
Ja, hon är journalist i botten, ja, och så kriminaljournalist.
Ja, precis. Inte det? Jo, precis. Och hon säger att hon har ju aldrig träffat Fadime, men hon var med på hela rättegången och liksom har intresserat sig för den här historien genom åren. Och hon skriver det. Många unga idag vet inte vem Fadime var, men det vill vi ändra på. Det vill jag ändra på med den här boken. Du vet väl vem hon var, och det visste väl jag också, men som sagt var... En flicka i 15-20 års åldern kanske inte har koll.
Nej, det har de nog inte, för det är för länge sedan detta hände.
Jag tror det.
De var ju inte födda.
Nej, precis. Och det handlar ju om hedersmord. Och Fadime, hon är född i Turkiet. Hon är kurd. Och familjen flyttade till Sverige när hon är 9 år. Och hon akklimatiserar sig väldigt snabbt. Hon tycker om skolan. Hon lär sig svenska väldigt bra. Hon läser gärna och mycket. Medan hennes föräldrar aldrig lär sig svenska ordentligt. Mm. När Fadime mördas så har familjen bott 20 år i Sverige. Och mamman springer in till grannar då, när detta händer, och vill liksom säga att de ska ringa efter ambulans och polis och så. Mm. Och de förstår först inte vad hon säger då.
Ja, för att den svenska är så...
För att svenskan är så dålig. Men det är klart, i ett sånt läge kanske man glömmer
hon
allt upprör, vad svenska
ja.
Heter.
Nej, hon är ju så upprörd.
Mm, precis. Och Fadime, hon får en svensk-iransk pojkvän.
Jaha, jag trodde han var svensk.
Ja, det är svensk-iransk. Han heter Patrik. Väldigt svensk namn kanske. Men de hinner inte... Hon berättar inte för sin familj att hon har träffat honom. För det är ju helt... Det får bara inte hända. Men året efter att de har träffats så får familjen reda på det. Och året efter det... Så kör han ihjäl sig.
Ja, så gör han.
Och då är det... Då utreder de det faktiskt som om... De tänker att det skulle kunna vara mord.
Ja.
För att vid det laget så har hon... Jag har polisen uppmärksammats på att hon blivit misshandlad och så vidare. Hon har ju aldrig... Hon har valt liksom att berätta offentligt om... Det hon blivit utsatt för. Så, familjens heder var viktig för Fadimes familj. Det gjorde att de tyckte att hon skämde ut hela släkten. När hon berättade om familjens brister offentligt. Det var oförlåtligt. Står det här till exempel i boken. Men vad de kan aldrig komma fram till något annat än att det var vattenplaning. Och sådär. Ja, det är...
Men får hon en ny pojkvän efter Patrik? Nej, det får hon inte.
Inte enligt den här boken. Men hon utbildar sig till till socionom. Hon håller på, alltså hon har ju, hon vill ju leva sitt eget liv, alltså hon vill inte följa de här gamla uråldriga normerna, utan hon vill inte bära slöja och så vidare.
Men är det så att hon har skämt ut familjen och det gör man en gång och sen så är det?
Ja, så är det. Och hon framträder ju då flera gånger kanske.
Ja, det gör hon ju. Ja, det gör hon, för jag kommer ihåg när man såg inslag med henne i olika program.
De kom överens på något sätt. Ja, kom överens. Men det sades att de skulle inte göra henne någonting om hon aldrig mer kom tillbaka och träffade dem i Uppsala.
Det är därför hon kom hem.
Men hon studerade i Östersund, tror jag det var.
Mm.
Och så skulle hon göra någon, skulle iväg och ha praktik i Afrika. Och då ville hon gärna träffa sin mamma och sina systrar innan hon åkte. Och så hon chansade och åka till Uppsala. Och det var då det
hände. Så slutade.
Fruktansvärt. Ja. Men det är fint här i slutet, så skriver Kristina Valdén om när... Ja, hon är ute och berättar som sagt i skolor och bibliotek och så. Och en gång på någon liten ort då, så träffade hon en tonårsflicka som gick och lyssnade. Som först råkade vara i den skolklassen då, gå i den skolan där hon, Kristina Valdén, pratade. Och sen skulle Kristina prata på kvällen också på biblioteket. Då kom flickan tillbaka. Och den gången hade hon med sig sin lilla syster som kanske var 5 år.
Mm.
Och även lilla systern hade sjal.
Mm.
Och det är inte så vanligt när man är så liten. Mm. Så hon drog slutsatsen att det var en konservativ familj.
Mm.
Och den där tonårsflickan, hon hade tidigare sagt till bibliotekarien att hon ville läsa böcker om tjejer som kämpade. Och så slutar boken så här. Här är en sådan bok.
Mm.
Ja, och vad jag vill säga också är att den här boken är utgiven på ett lättläst förlag som heter Vilja. Och det är lätt hänt att man inte lånar en lättläst bok om man inte har någon, vad ska vi säga, om man inte har svårt att läsa av någon anledning eller så.
Mm.
Men jag tycker att ni ska gå till den där lättlästa hyllan och leta upp den här boken. Och det finns även någon om Malala, vet jag, och kanske och säkert andra också.
Och sen man kan läsa klassiker på nytt igen genom att läsa Ellen och så.
Ja.
Nej då, jag tycker den är riktigt bra hyllan.
Ja. Ja, en väldigt rörande bok som liksom berättar precis rakt upp och ner utan att dra massa extra växlar. Utan det, själva historien räcker gott och väl som den är. Alltså.
Ja, nej, och Kristina Valdén skriver bra, och det är en fantastisk berättelse i sig. Så, att,
ja.
Så det kan jag tänka mig att den är bra.
Mm.
Ska det är jag.
Ja, det är
jag,
du.
Får ju sända.
Men du ska också berätta om en ganska lättläst bok som inte räknas som en LL.
Nej, det gör inte det. Men det är Petter Lidbeck som har skrivit. Det är väl ändå den enda mannen vi har fått med idag, tror jag.
Ja.
Han har skrivit Kvinna utan minne. Och det här är en kvinna som lever i nu idag. Och är en väldigt typisk medelålders, medelklasskvinna. Och det är en familj som sitter och äter middag. Hon blundar, och när hon slår upp ögonen så känner hon inte igen sin familj. Och det blir fullständigt panik. Hon bara hon springer ut på gatan och förstår ingenting. Och det rekvireras en ambulans. Och hon blir inkörd till sjukhuset. Hon har inget minne. Hon känner inte igen sina nära och kära. Hon känner inte igen sina arbetskamrater. Hon känner inte igen sina grannar. Hon känner inte igen
någon.
Men hon skulle nog känna igen Stefan Löfven. Alltså det minnet sitter kvar.
Ja.
Så, och de kan inte hitta någon fysisk åkomma på henne. Hon har inte någon hjärntumör. Och hon har ingen hjärnblödning. Och det där är mystiskt. Och det tycker man kanske i början när man läser den här boken. Men sen släpper man det. För det är inte det som är det viktigaste. Det är inte det viktigaste av vad som har hänt med hennes hjärna. Utan det är hennes väg tillbaka. Som är det viktiga. Och Erik, mannen, blir förtvivlad när hustrun inte känner igen honom. Och han kommer då till sjukhuset utrustad med fotoalbum och ska då berätta för henne hur hennes liv har varit. Och hon bara känner...
Nej. Ta bort den mannen.
Ja, ta bort den mannen. Mm. Och hon... eftersom de tittar fysiskt fel på henne så har hon tid hos psykolog. Och då ska hon prata med honom om sin man Erik. Och säger hon till... Alltså, den alfahannen. En sån landsortssilverrygg. Skulle jag gifta mig med en sån? Nej, tror jag inte. Så att hon känner att nej, passar inte mig. Mamman kommer dit. Hon är ju förtvivlad. Hennes dotter har tappat minnet. Så hon är också så där påträngande.
Ja.
Och hon känner att ta ut den här kvinnan. Jag vill inte ha henne i rummet. Och hon visar också. Så hon är inte speciellt sympatisk i början. Hon visar att hon tycker inte om dem. Hon vill inte ha dem. Hennes barn kommer dit. Det är en tonårsson och så två döttrar. Och hon tycker att de är bara så flickiga och klängiga, de här barnen. Och de vill ha tillbaka sin mamma. Och vem är det?
Ja, alltså jag har faktiskt också läst den där boken. Och som jag sa till dig så upplevde inte jag att hon var osympatisk.
Nej, jag tycker
för
det.
Ja, jag vet det. Men jag såg det utifrån henne och tänkte... Jag kommer som huvudperson, jag kommer inte ihåg den här personen. Varför ska den personen komma här och tränga sig på mig?
Mm. Så mamma, alltså, som hon är väldigt så här, hon kommer och störtar ju bara in.
Ja, visst. Så det kunde jag förstå faktiskt. Men,
nej, men jag tycker hennes fasad har rasat där. Egentligen så borde vi ha den som bokcirkelbok, du och jag, så kunde vi prata om det. För det passar rätt bra som bokcirkelsbok. Hon säger också till sin man, alltså, jag kan inte för mitt liv låtsas att vara att allt är som vanligt, för jag vet ju inte vad vanligt är.
Nej.
Hon ska ju bygga upp sitt liv, och då ska hon, för det här, hon ligger på sjukhuset en vecka, men det finns ju inget fysiskt fel på henne, så att hon blir ju hemskickad. Och då kommer hon till ett hem som inte hon begriper sig på. Och hon börjar, jag tror det är med telefonen som hon börjar kolla in. Och det är ju inga namn som hon känner igen.
Nej, men
där är ett mystiskt namn.
Ja, just det.
Där är ett namn som hon har raderat. Men inte raderat, men som ligger på ja, som ja, hon blev lite nyfiken på. Och sen kollade hon Facebook,
ja,
och det tyckte jag var så roligt. För att, alltså, den här är allvarlig, den här boken, men den är väldigt roligt.
Ja.
För då ska hon logga in och så frågar hon sin man, vad har jag för inlogg? Och då säger han ABBA 78. Och hon liksom, för hon vet vad ABBA är.
Ja.
ABBA 78, ja du vet, Mamma Mia.
Ja, just det, hon heter
Mia. Ja, och då kommer hon in i Facebook och tittar, och hon blir jätteirriterad. För hon märker att det här, hur beskäftig hon har varit. Och så skryter hon med sån här falsk blygsam, på ett falsk blygsamt vis. Och det som ska vara roligt är inte roligt. Och det som ska vara allvarligt är bara genant. Så att hon upptäcker att hon tycker inte riktigt om sitt förra jag. Medan hela hennes omgivning har älskat henne, för hon har varit så himla trevlig. Hon har ju, grannarna har ju, tycker ju hon är jättebra. Hennes gamla kamrater, de är på parmiddag, som slutar också inte så bra. Och där hon får veta att hon har varit en underbar människa. Hon kommer till skolan och då är det en elev som kramar om henne. Och genast
hon är lärare.
Ja. Så känner hon, vad är detta? Så att denna väldigt, väldigt omtyckta människa, hon har blivit någonting annat. Och hon ska...
har blivit sig själv.
Ja, man misstänker ju det. Det är därför
lite sådär med fasad och,
ja visst är det det. Och sen, alltså, han sätter ju fingret på så mycket roligt, eller på så mycket som är så i vår nutid, detta här med Facebook. Hon är även, hon ska börja jobba, för hon tröttnar på att gå hemma och försöka hitta sig själv. Så då föreslår hennes rektor att, ja men du, kom då det datumet, för då har vi studiedag och då är det stora talardagen. Och då är det på ett sån här jippo där det är en massa talare. Och som han beskriver så himla bra tycker jag. De säger ju ingenting, men pratar väldigt mycket. Det slutar också väldigt oväntat.
Ja, och där hade vi lite diskussioner kring det. Så det kan man också ha när man... Men då får man först ha läst den, för vi kan inte avslöja något om slutet här.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Så nöjer vi inte.
Nej. Ja, då tänkte jag avsluta med en bok som heter Ett jävla solsken av Fatima Bremer. Och det är ju en bok som har varit väldigt omtalad och kanske många har läst den redan. Den handlar alltså om Ester Blenda Nordström. Det är en biografi om henne.
Alltså den boken hade du väl med när vi tipsade om böcker som skulle komma ut? Hade du inte det?
Möjligt,
ja. Jo, för jag kände, du pratade om att du hade läst
den här
flickböken.
Jo, det var ju så att... Nu får vi ta det en gång till. Ja, då visste jag ju inte det som jag nu vet när jag läste den här boken. En rackarunge var någonting som vi tvingades läsa på realskolan där jag då gick. Mitt minne av den är inte så positivt. Men den är ju skriven 1919, så det kanske inte var så konstigt. Saken är den att jag gick i denna skola i närheten av Villstad.
Och vad sa du?
Villstad i Småland.
Uh-huh.
Ja, skolan låg i Småland. Stena kan väl avslöja då. Men Villstad är väl församlingen där, tror jag. Det var så att Ester Blenda bodde hos sin förbror som var präst och i Villstad. När hon var 13 år, för hon var rätt svår och besvärlig. De tyckte att vi får skicka dit henne ett tag så kanske hon lugnar ner sig. Så att när vi då läste En rackarunge i skolan så utspelade den sig faktiskt precis i trakten. Men det hade vi nog ingen aning om, vad jag kommer ihåg. Det var ingen som sa, tror jag.
Ja, det var synd. Hade
kanske blivit lite
roligare att läsa.
Ja, precis.
Man har känt igen sig.
Ja, i alla fall så Ester Blenda Nordström, hon var ju verkligen en Wallraff före sin tid. Ni vet ju inte Wallraff. Redan 1914 så jobbade hon på en gård som piga. Under en månad blev det bara, men det var för att hon ville se hur livet som piga var. Det var väl en debatt kring varför så många emigrerade och ingen vill jobba som piga och så vidare. Och då ville hon se hur arbetsvillkoren var. Och det är klart, det var ju arbete från morgon till kväll och sen var det ju sova några timmar. De hade ju sämre än drängarna. Men hon låtsades ju som att hon var en vanlig piga som sökte jobb. Och det var hon ju inte, för hon var ju journalist.
Hon hade mekat med en motor innan hon ökte, för hon skulle vara lortig om händerna.
Ja, precis. Mm. Ja, hon älskade att hålla på med motor och så. Hon hade en motorcykel, en av de första i Sverige, och använde pappas bil mycket. Och detta var ju då som sagt var 1914, så det var väldigt tidigt. Det blev ett väldigt rabalder kring det här. Hon skrev artiklar till, jag tror det var Svenska Dagbladet som hon jobbade för då. Och sen blev det också en bok som hette En piga bland pigor. Men den här familjen som hon jobbade hos då på landet, de kom på att vad hon hade gjort, och de tog väldigt illa vid sig. Pappan där skrev liksom, fick hjälp med att skriva en svarsbok. Ett pennskaft till piga. I förlängningen så ledde det här till att de sålde gården. Och att det liksom i släkten fortfarande finns berättelser om att de tyckte att det förstörde väldigt mycket för dem. Och jag tror att för Ester Blenda blev det också... någonting som hon inte riktigt tänkt sig, utan jag tror hon tyckte det var ganska hemskt kanske också att det blev på detta vis. Men det var hennes första stora scoop, kan vi väl kalla det för. Och sen fortsatte hon ju i en hisnande fart. Alltså. Hon var 23 år då när hon var den där pigan. Och sen kastade hon sig ut i det ena efter det andra. Alltså. Hon åkte upp till Norrland.
Ja, just det, hon var illa.
Hon var nomadskolelärarinna för
alltså, det var ju han, direktör, just det, som lockade upp henne. Han var rätt förtjust i henne.
Han var förtjust i henne, ville nog gifta sig med henne. Och alltså, hon lärde sig finska då, inför att hon skulle arbeta där uppe som nomadskolelärarinna hos samerna för att kunna kommunicera då. Så hon gick verkligen in för det, och hon gjorde det säkert väldigt bra, tror jag. Men det blev ju en bok av det också. Och sen skrev hon ju då den här ungdomsboken som jag pratade om. Och sen så åkte hon, sen träffade hon Evert Taube på Gyllene Freden i Stockholm.
Och han lockade henne på något annat.
Alltså han pratade väl mycket om pampas.
Ja, just det. Så hon var nere i Sydamerika.
Så då blev det Sydamerika. Men av någon anledning så var han sur, blev han sur på henne.
Jaha.
Alltså han var inte med dit.
Nej, för det var hon och väninna.
Hon och,
är hennes älskarinna.
Nej, det var det inte.
Det var en annan väninna.
Ja, just det. Så att de red där, de gammal inkar, går ganska farligt. Men de fick med sig diverse hjälpare.
Mm.
Och sen var hon i Nordamerika. Alltså hon åkte med emigranter till USA för att se hur de
gick. Ja, så hon var på Ellis Island, tror jag.
Ja, just det.
För hon skulle testa det.
Ja, men alltså alla kom ju till Ellis Island först.
Jo, men hon var inte som någon slags turist, utan hon var som att hon skulle vara invandrare.
Ja, det blev ju också det här med att vallraffande, eller hur man ska säga. Jo då. Och hon skriver ju i sina böcker väldigt, på ett lite roligt sätt och så.
Jag tror det. Lite kurserande.
Ja, precis. Och det är artiklarna också. Hon var väldigt, väldigt läst. Men det finns ju mycket allvar i botten också. Och vad hon också gjorde sen, det var och i samband med finska inbördeskriget då, 1918 ungefär. Så var det ju mycket svält i Finland, och det bildades någon kommitté för det hungrande Finland. Och då skickade de iväg henne då för att hon skulle rekognisera. Så hon åkte upp till Pajala, och sen så skidade hon massor med mil då in i Finland och kollade liksom.
Men vem var det som skickade iväg henne?
Ja, det var den där kommittén.
Ja, just det.
Och det var väl, om nu hennes bror eller någon, jag kommer inte ihåg vilka det var, men det var några hon kände som var engagerade. Och hon skidade in där, och det var ju fruktansvärt svält och elände, och så skrev hon en artikel, och så samlades det ihop massor med pengar. Hade det varit idag så hade det kanske varit värt minst 250 000, och det samlade de ihop bara på en vecka, så att de sen kunde dela ut mat och förnödenheter. Så att hon bara kastade sig ut i det också. Och sen till slut, får man väl säga, och begav hon sig till Kamtjatka. Och där
först ökade hon ju till Japan med sin
älskarinna.
Eller och sen ökade hon till
Karin, som hon heter. Och sen så skiljs de åt, och äldste Blenda åker till Kamtjatka.
Och då hon gift sig?
Gifte hon sig första dagen då med den här Malaise.
Ja,
vad heter han i förnamn? Jag kommer inte ihåg. Ja, men det är ju ett konvenansäktenskap. Det är ju bara för sakens skull. För hennes del. Men han är nog intresserad. Mm. Och de går i princip bara till någon sovjetisk myndighet och skriver sitt namn. Så är de gifta. Och där tror jag hon är 1,5 år eller någonting. Men, och det är ju kärvt där också. Mm. Så det är väldigt hårda förhållanden. Men hon är ju... Hon klarade av det. Men det var den sista stora resan. Men under hela den här tiden, från 10-talet väl, har jag för mig, och framåt, så finns den här Karin i bakgrunden. Och det var ju helt förbjudet homosexualitet och så. Så att, och det ansågs som någon psykisk sjukdom också, tror jag, till och med. Så att, det var ingenting man kunde vara öppen med. Men både Fatima Bremner och Anna Hylander som har gjort en dokumentär.
Jag har den som gått
på SVT. Och som ligger på SVT Play fortfarande fram till 3 april. De menar ju att det här, att de var älskande. Och det var också Karin som tog hand om henne.
Jag tror att hon tog hand om henne hela livet. Alltså, de levde ju aldrig ihop, men hon fanns där i närheten. För sen blev det ju inte så bra.
Nej, det var en annan sak också. Och det var ju det att från början nästan, när hon började som journalist, så kom ju spriten in i livet. Och det var väl vanligt bland journalister i och för sig. Alltså de skrev, jobbade på dagarna och så gick de på krogen och så dracks det massor. Och hon fastnade ju i missbruket och hennes släktingar försökte hjälpa henne, men det gick ju inte. Hon gick till och med över till opium så småningom. Så att hon blev väldigt självförstörd.
Alltså, men hon, där måste ju ha varit någon bokstavskombination.
Ja.
För hon var ju så...
Det var ju faktiskt så att Fatima Bremmer var i Höganäs nyligen på författarbesök, och då hörde jag var inte där, men jag hörde att hon hade pratat om att idag kanske man skulle sagt att hon hade ADHD
och sånt där. Och då var väl det ett sätt att medicinera med alkoholen kanske?
Kanske, men jag... Ja. Ja. Jag vet inte, men hon verkade ha väldigt svårt att vara stilla, men ja... En fascinerande person verkligen. Förresten, den här Anna Hylander som har gjort den där tv-dokumentären som heter Ester Blenda, Vallra van de Piga. Det, Ester Blenda Nordström är hennes mormors moster.
Ja, så är det. Det har funnits historier med henne i familjen där såklart.
Och Fatima Bremmer, hon skriver jättebra så att man själv kan bilda sig en uppfattning och fundera mycket kring Ester Blenda, och hon har också hållit på i 4 år med boken. Alltså, det finns ganska mycket material utom just kring det här med kärleken mellan Ester Blenda och Karin.
Ja, för Karin gifter ju sig med...
Ja, flera gånger gifter sig.
Ja, men det är en författare som
heter... Gustav Hellström.
Gustav Hellström. Som väl flyttar till London, ja.
Men det gör inte...
Nej.
Ja, det var allt vi ville prata om idag. Och vi återkommer om en månad.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Hej.